Då var vi igång. Då var vi igång. Det är positiva vibbar.
Nej, det här var en bra dag, kändes det som. Ja. Både du och jag kom in på kontoret med, som du sa, positiva vibbar, ja, i kroppen.
Exakt.
Men det var det beror på riktigt. Sen konstaterade vi också att det kändes som det var jävligt länge sedan vi satt där. Fast det var ju bara en vecka sedan. Men ofta så brukar det gå väldigt fort mellan avsnitten.
Det där är något metafysiskt som man aldrig kan sätta fingret på vad det är. När ibland så känns det som att det var igår vi poddade. Nu känns det som att det var 3 veckor sedan vi poddade.
Nej, jag vet.
Men mycket har hänt sen sist. Det kanske är därför som det känns så länge sedan. Den här veckan har varit föregående veckan har varit extremt intensiv.
Har den? Jag kommer knappt ihåg.
Jag har köpt en väntkorv.
Ja, just det.
Bilen jag nu ska ha fram till så att min sektvän kommer till Sverige. Det blev en fullständigt magisk mörkblå 2011 års Ford Crown Victoria polisbil.
Det är ingen lyssnare som blir förvånad.
Nej.
Men det här... Du skickade bilden till mig. Jag köpte en väntkorv. Och så var det en bild på den här. Ja, det här med sms:et har jag fått 30 gånger sedan jag lärde känna dig.
Ja, så är det.
Ja, antingen är det en subba eller så är det en kravik.
Men kravik, jag gillar ju dem. Och jag var länge inne, sen vi hade det här lyssnarbrevet på en town car. Så var jag så här, fan är det en town car jag ska ha nu som en väntkorv? För det är ju bara en bil som jag ska ha en liten stund. Men nu när jag har köpt den här så känner jag att nej, den här kommer jag nog inte kunna sälja. Inte direkt i alla fall.
Har Crown Vicken för dig, har den liksom tagit över rollen som Capricerna hade när du var yngre?
Ja, så är det. Absolut. Exakt. Jag hade ju ett par år när jag avverkade flera hundra Capricer. Men den här Crown Vicken, den har gått som Airport Authority på Oakland International Airport. Och den är liksom den har ju repor och små dings och sånt där. Men
den har inte sett någon action överhuvudtaget.
Nej, den har liksom pruttat omkring och stått och idlat, som man säger. När man köper polisbilar, då ska man ju egentligen inte, ja, man kollar ju miltalet. Allt under 150 000 miles är ju bra. Men framförallt ska man kolla på timantalet, hur många timmar motorn har rullat. För det finns ju i en av de här menyerna man kan klicka fram.
Jag tänkte precis fråga hur fan tar man reda på det. Ja, kan man göra det på alla bilar?
Det tror jag. Men framförallt, då ska man alltså ta timantalet som motorn har snurrat gånger 33 miles. Då får man fram den riktiga slitningen på motorn. Men den här då mörkblåa, det är en P7B, för de heter ju P71, men efter 2000, när det nu var, så bytte de namn till P7B. Så den har tygstolar fram, vinyl bak. Den kommer få en Go Rhino push bumper fram som jag har sedan tidigare. Det, som jag förvisso gav bort till Bun Meet Bun när de köpte min Ford van. Men nu ringde jag honom och nu har jag fått tillbaka den. Chantilt.
Verkligen.
Hur som helst, så den ska gå på. Men sen överväger jag att slänga på diskreta Highway Patrol-klibbor bara liksom på bakluckan. Jag måste bara visa. Jag gjorde ett litet exempel. Bara så att du ska förstå. Bara så här. Ingenting mer.
Det är så roligt. Det är en definition av diskret. Det står alltså över hela bakläppen. Bravo.
Men ingenting på sidorna, ingenting fram. Alltså. Nej. För att det är liksom, det passar bilen med sökarlyktor och pushbumper. Det får bli en Highway Patrol. Och jag har köpt den här lilla stjärnan där som då är från Hawaii Highway Patrol. Eller State Trooper. Jag har liksom en inre bild av...
Det är nya leksaksbil.
Ja. Hur som helst. Det bästa med den här bilen det är att den har gått 60 000 miles. Det vill säga 9 000 mil. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt.
Ja. Det får man ju då säga.
Och dessutom, och det här är ju för de riktiga polisnördarna. Om man går in på etis.ford.com och slår in VIN-numret, då får man reda på vilken motor man har. För alla Crown Victorias har ju den här klassiska 4,6 liters 8. Men den har ju faktiskt tillverkats i 2 olika fabriker. Den ena i Kanada och den andra i USA. Och de här riktiga übernördarna, de föredrar faktiskt de amerikanska motorerna som heter Romeo framför kanadikspisarna som heter Windstar. Och skälet det är att det är färre recalls på Romeo-motorerna. Och det är enkelt så att den här, den ligger ju i Romeo i USA. Det är därför den heter så. Men det är en mycket modernare fabrik som de moderna, som de här motorerna är byggda på. Och min bil har då Romeo-motor.
Romeo!
Och Julia! Men säg den lycka som varar när det kommer till strul i mitt liv. För den här polisbilen är ju då nyintagen från USA. Så att ursprungskontrollen är klar, intygen är på plats, men den är inte registrerad än. Vilket gör att bilen jag köpte för att ha tills vanen kommer kräver att jag köper en bil i väntan på polisbilen.
Jaha, ja.
Så till söndags så köpte jag en liten pucko, kan man säga.
Till
väntkorven.
Ja, medan korven grillas.
Ja, alltså för att...
Gillar du mest kokt eller grillad korv?
Korv gillar jag nog mest kokt.
Ja,
Men för att om min Ford F-150 van, det är min 150 grams burgare med extra allt. Det här ska din äventyrsvän, allt i allt och van och daily driver och den ska köra omkring sektmedlemmarna liksom. Men en 150 gram, den tar ju tid att tillaga, det vill säga den ska åka container från USAs västkust. Och därför beställde jag då väntkorven, det vill säga någonting som korvgubben snabbt kunde fiska upp ur det här sjudande vattnet som man kunde äta på direkten i väntan på vanen. Men nu säger ju då korvgubben att korven behöver värmas lite till. Och då fick jag beställa en pucko. För den får jag på direkten. Och nu är du nyfiken på vad jag köpte för till bil.
Ja och nej.
Det här är alltså ett märke och en biltyp som jag aldrig tidigare har ägt.
Spännande.
Någonting som står otroligt långt ifrån vem jag är som person och vad jag gillar. Den här bilen är liksom lite som min antites. Allt jag gillar fast tvärtom.
Ja, nu blir jag nyfiken.
Ja. Dessutom så har den en stor buckla på höger framskärm. Den har repor på huven. Båda dörrhandtagen är bortslitna så man får klättra in via bagageluckan. Den är jätteskitig och vindrutan är sprucken. Och sen är det något vajkalle med framvagnen för den knakar lite när man svänger. Men jag köpte den i alla fall.
Det låter jättebra.
Ja. Men den är ju väldigt, väldigt tillfällig. Men jag köpte en 2012 års Fiat 500.
Förlåt? Va?
Ilsket röd.
Alltså alla Östermalms galleristkvinnors favoritbil.
Ja, men det är liksom en liten Bianca Ingrosso-bil.
Ja, men precis. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att folk som lyssnar på det här nu, de är nog lika häpna som jag. Jag gillar den ju. Men att du ska åka runt i den där? Eller har du köpt den till, ytterligare en bil till din fru i hopp om att hon ska ta körkort? Eller ska du köra runt i en Fiat 500 från 2012?
Ja, men den här hämtar jag idag. Onsdag.
Ja.
Och sen kranviktoren hämtar jag om en dryg vecka. Då är den liksom klar och reggad. Så att det är liksom en vecka. Men den här bilen köpte jag för 15 lappar.
Va?
Mm.
Vad var det för? Det måste ha varit någon gallerist som inte har någon aning om vad den är värd. Den är värd mycket mer.
Nej, den är inte värd mer när den är i det här skicket.
Nej.
För jag behöver lägga en slant på att laga upp den.
Ja,
men jag tror att man kanske kan få 60 lappar för den eller 70 lappar för
den. Men ska inte du gå all in och göra den där lite frän?
Men det är det jag redan har gjort. Det första jag gjorde, det var att jag då köpte två dörrhandtag från tyska eBay. Så de kommer imorgon, tror jag, kommer dörrhandtagen. Sen är jag då YouTubat hur man byter de här dörrhandtagen. Det är svinenkelt. Jag har beställt en röd framskärm från Norge. Från bildelar.se eller vad fan med. En skrotad, en baksmälld röd 2012. Så får jag en ny framskärm. Så jag inte behöver lacka om den. Jag har köpt 4 nya sportiga hjul till den.
Så
istället för de här plåtfälgarna. Kolla, jag ska bara visa. Kolla, där så ekerfälgar, väldigt sportiga. De köpte jag i Göteborg igår för 2000 spänn.
Oj, för 2000 spänn?
Ja.
4 stycken?
Ja, men det är så, allting är så litet. Det framskärmen kostade 600 kronor. Det är liksom inga pengar på sån här bil.
Jävlar.
Så att Kalle Breitholtz åkte och hämtade de här hjulen.
Ja.
Och igår också. Och, så att nu ligger de hos honom. Jag har inte riktigt listat ut hur jag ska få upp dem från honom då. Sen... tänkte jag då tokfixa allt det här på en helg och bygga en liten Ferrari edizione.
Ferrari edizione.
Därför att de här kom i en tribute Ferrari.
Tribute Ferrari.
Och då hade den liksom små Ferrari-emblem på skärmarna. Mm. Och lite annat smått och gott. Men, men jag tänkte,
ja, Fiat äger ju Ferrari om det är någon som har missat det.
Ja, och, så att jag tänkte liksom bara, då har jag beställt också såna här framskärmsemblem, Ferrari-hästar liksom, på gul platta. Så att de ska åka på och sen en tok rekond och sen byta vindrutan. Och då får man en liten röd piffig Ferrari edition.
Ja, Ferrari edition. Jag skulle vilja att vi tar ytterligare ett steg. Och, liksom, men det kanske vi inte ska göra. Ja. Det skulle vara kul att se hur ball kan vi göra den här bilen.
Aha.
Det är så jag tänker.
I'm all in. och antingen så säljer jag den eller så får min älskade fru ta den när, om hon någonsin lyckas ta körkort.
Ja, men den där tror hon kommer gilla.
Men det har varit en hygglig...
Du har ju köpt bilar som hon egentligen inte vill ha. Det tror jag det som har varit problemet. Aha. Det här känns ju mer som din fru, tycker jag.
Ja.
En liten Ferrari edizione.
Ja, både ja och nej, men kanske.
Ja.
Men troligtvis, så när den här är klar så kommer nu, jag kommer inte vilja ha den. Så att jag kommer ju sälja den.
Ja.
Men det, jag tror att det kan generera en liten, jag känner att det kan vara en bra affär. Om det inte är så att den här framvagnsgrejen är något jättekrångligt.
Ja. Jag ser också väldigt mycket fram emot de närmsta dagarna när du ska åka runt i en bucklig Fiat 500.
Så man får klättra in genom bakluckan. Så man ser det som en bilkiv. Ja, riktigt
så dålig punnare som skäl för billiga bilar. men det här segmentet, det är ju återkommande. Det här med att du helt plötsligt köper en massa nya bilar. Man skulle kunna liksom döpa det till liksom, crick will be crick. A fucking prick eller någonting.
Jag tycker det lät tveksamt, men det fanns någonting.
Men du, det här känner jag ju leder mig direkt in på ett annat ämne. Det är nämligen så att vi fick ett läsarmail från en Ludde Sager. Och han skrev så här: hej, det vore kul att höra mer av dina bilbytarplaner, Ponka. Vi roas ofta av Kricks bilbyten och drömmar. Men det vore även kul att höra dina krav och kriterier för din nästa bil. Vi lyssnare är ju intresserade även om din nästa bil inte är en Hummer H1 höjd 17 tum med Raptor, skyddsfärg och så vidare. Förmodligen ligger dina bilfunderingar närmare oss Svenssons. De kan ju liksom identifiera sig med mig. De har liksom sett igenom att du bara är en dryg och världsfrånvänd Stockholmsjävel. Men mig känner de att jag är liksom lite mer... örat mot marken.
Och med min skeva självbild så har jag svårt att tolka det där, om det där var kritik mot dig eller om det var kritik mot mig.
Och sen skriver jag så här: hörde att du pratade om nya Kia Sorento. Har du sett Ford Explorers hybrid? Det var ju kul, för den pratade jag ju
liksom
lite grann i veckan. Ja, den tycker jag ju väldigt mycket om. Ha det, Ludde. Alltså grejen är ju den att vi skämtade ju lite om det här i förra veckan. Och jag sa ju att jag ju faktiskt inte så sugen på att skaffa någon ny hobbybil för tillfället. För just nu är det nästan bara hojar som upptar liksom platsen i mitt huvud. Och du påstår att det här bara var en fix idé, men då glömmer du ju bort lite grann att jag har ju alltid gillat hojar. Och faktiskt kört en del hoj när jag var yngre och även byggt en sport, det som vi pratade om. Och anledningen till att jag liksom inte låtit mitt hojintresse blomma ut ordentligt tidigare, det beror ju på att jag inte haft något körkort. Då har det varit lite knepigare att liksom njuta av hojåkningen. Även om både du och jag har försökt. Självklart så är det ju så att jag har inte tröttnat på bilar. För det har jag ju verkligen inte.
Och
om du var så, då fanns det ju ingen större vits som att sitta här och fortsätta podda och snacka om bilar varje vecka.
Det hade varit lite ihåligt.
men just nu så har jag tröttnat lite på att äga bil. För det är som förknippat med så mycket kostnader och så jävla mycket krångel. Däremot tycker jag att det är lika kul att snacka om bilar som jag alltid har gjort. Och tänka på bilar. Men ibland behöver jag ju ta en liten bilpaus. Och efter vändorna med kobran så känner jag mig lite mätt.
Dränerad.
Men jag kommer bli hungrig igen.
Uh-huh.
Sen var det ju också det med kobran. Den hade ju alltid varit liksom målet för mig på något sätt. Jag hade ju drömt om att äga den ända sedan jag var typ 18. Och liksom när jag väl lyckades uppfylla den här drömmen då. Och insåg att den, precis som alla andra bilar, ganska snabbt bara blev liksom ytterligare en bil. Så kände jag att jag behöver få vila lite och få tillbaka den här hungern och liksom lusten efter att ta med en ny bil.
Du kom liksom till regnbågens slut och där fanns det inget.
Nej, det var bara en stor hög med skit, kändes som.
Ja, som dessutom åkte in i en vägg.
Och det som hojar har också, som bilar inte har. Och nu vet jag att du inte kommer hålla med mig. Men när man kör en bil, det är ju bara liksom kul utifrån att man tycker att det är lite härligt att liksom visa upp sin bil. Ja. För så vidare du inte har en bil som man kör med på bana, så är ju själva rullandet in i stan eller på väg till någon träff, det är ju ganska, jag ska inte säga slätstruket, men känslan kan inte mäta sig med känslan som man känner när man kör hoj, för den är ju mer intensivare, för den är ju liksom starkare rent fysiskt, den upplevelsen.
Ja, jag förstår vad du säger, men jag håller, där tänker vi lite olika.
Ja, men jag tror kanske att du njuter lite mer av ditt bilåkande än vad jag gör.
Ja, jag njuter varenda sekund av mitt bilåkande.
Ja, men det finns faktiskt en bil som ligger långt bak i mitt medvetande och som emellanåt liksom poppar upp. Titta fram och viskar till
som mig. En taxnos.
Ja, exakt.
Rektum.
Ja, den här borde du ta den, Ponkan. Jag vill bli byggd. Vi var ju och filmade första avsnittet av Drömgaraget förra veckan, va? Eller förra veckan var det?
Förra veckan,
Hos vår vän Jonas i Tiel.
Ja, fan, det var härligt.
Ja. Och
det är en glad skit.
Det är en jävla härlig människa.
Och härligt liv han lever.
Ja, otroligt. Jag är jätteavundsjuk. Jag vill också bli spannmålsbonde. Han har en bil som jag alltid velat ha. Och den här bilen är, förutom att vara snygg, eller otroligt snygg, det är också en bil som har en plats i mitt nyvunna hojintresse. Och dessutom har en annan praktisk funktion, eftersom jag ju och min fru just nu är liksom mitt uppe i planerna på att bygga ett sommarhus uppe i Dalarna. Kan du gissa vilken bil jag tänker på?
Ja, paneltrucken.
Ja, jag skulle vilja bygga en Restomod av en F100 paneltruck från 1955. Jag vet inte vad han var från för år, men 55-man har jag alltid suktat på.
Är det här ett konstruerat behov?
Nej, du vet, jag kommer inte ihåg. Jag var fan på väg att köpa en
jag blir på provkör.
Ja, alltid att ha. Men paneltrucken, just det här, för jag har en idé om dels att den är mer praktisk om man ska bygga hus och så vidare. Men sen har den ju som sagt en koppling till mitt nyvunna hojintresse. För det jag skulle vilja göra, det till att börja med skulle jag vilja göra det du gör med Wagoneren. Eller som Jonas också hade planer med att göra för sin F100. Det var ju att lyfta över karossen på en helt ny bil. För jag är och kommer förmodligen alltid att vara mätt på gammal teknik. Jag hatar krångel. Det ska vara nytt. Och varför då just en paneltruck? Det är ju såklart för att den är ju väldigt bra att ha om man ska bygga hus. Inbillar jag mig. Men sen så har jag kommit på en till grej som jag just nu drömmer om. Men, och det här kanske däremot är en fixidé som jag har fått för mig. Men jag skulle vilja testa och köra road racing. Alltså åka på hoj på bana. Typ att man köper en lite äldre sporthoj. Och så går man en utbildning för att liksom lära sig att köra på bana och bli bra på det. Ja. Typ att man köper en liksom CBR 600 RR från typ 2007 kanske. Eller en G6R 750 från 2004 eller någonting. Ja. Jag gillar ju sporthojar från liksom, det mycket var ju fult i början på 2000-talet. Men ju sporthojar från liksom 2004, 2005, 2006. Då tyckte jag nästan de var så snygga.
Får jag bara backa en sekund?
Absolut.
Jonas hade ju ingen, det var ingen F100 han hade. Det var ju en skeva paneltruck.
Ja jävlar, det var det. Ja, det var det.
Den är ju lika ball.
Ja, de är absolut lika ball.
Men det du tänker, det är i alla fall en Ford.
Ja, men det är mer för att jag alltid har varit inne på det. Alltid, att jag alltid gillat dem. Men
om road racing.
Ja, jag tänker då att om man ska köpa en sporthoj från typ början av 2000-talet. Och då tänker jag att det ska vara jävligt ballt att lacka bilen och hojen i samma stil. Mm. Och då tänker jag att det vore liksom ballt att gifta liksom klassisk custom-stil med liksom vintage MotoGP på något sätt. Jag vet inte. Jag har inte tänkt så jättemycket. Men visst finns det någonting här?
Ja, du bygger liksom ett ekipage.
Ja, men det är så jag tänker. Det finns något med den här idén som jag skulle vilja utveckla. Även, jag har liksom inte tänkt så mycket kring det. Jag tänker antingen att man sänker ner Forden på backen. Och så kanske man hämtar så här lack-inspiration från typ en lowrider. Eller den här mexikanska custom-kulturen från 70-talet. Men att man adderar typ sponsorloggor som racingloggor, fast man tar typ så här Rissla eller Modello eller Corona, så ölen, alltså så här mexikan, förstår du, att man gör det lite så konstigt bara.
Gud vad snyggt.
Fränt, eller hur? Typ som att det är skillen 70-tals mexare som också kör road racing.
Ja.
Eller att man kanske både lackar hojen och bilen liksom på samma sätt som MotoGP-hojarna såg ut på 80-talet. Alltså att bilen också ser ut, du vet, när alla var sponsrade av cigarettmärken eller Playboy eller sådär. Alltså hitta på ett färg- och formtema som är helt urflippat och som blir så udda så att det funkar på något sätt. Vore inte det kul?
Ja, jag älskar den här idén.
Som sagt, vi får se. Jag kan säga så här, till Ludde och alla andra lyssnare så kan jag väl lova att jag kommer återkomma när jag har grundat vidare på den här idén. Du och jag kanske får ta några vändor.
Jag tänkte ta den här vändan med dig redan nu.
Ja, okej.
Okay. För det här är ju någonting som har upptagit även min tid.
Ja, det faktum att jag
har ditt värdelösa liv.
Ja, just det. Ja.
För att min förra vecka som var så bilintensiv, den satte också på något sätt fingret på vad jag tycker är allra roligast i livet. Plus att jag egentligen inte tänkte på att jag de facto hade gjort var att jag hade omvandlat min 2016 Suburban till 4 helt olika bilar. Och det är ju mycket roligare än en vardagsbil.
Ja, just det.
För roughly så blev ju ekvationen så här. Subban kostade mig drygt 600 000.
Mm.
Och istället så blev det en 300 000 kronors Wrangler, en 200 000 kronors van, en 90 000 kronors polisbil och en 15 000 kronors Fiat.
Ja.
Och det är typ samma lika.
Ja.
Dessutom så är den sammanlagda försäkringskostnaden för alla 4 nya bilarna lägre än för en Suburban.
Det är helt sjukt.
Och därför så tänkte jag nu göra ett experiment. Det här är ett helt, helt hypotetiskt experiment på dig. För du har ju en Volkswagen Tiguan. Och jag vet att du har ett privat leasingupplägg. Men när det går ju ut i sommar, eller hur?
Ja, i september.
September. Då har ju du pratat om elbil.
Och tittar man då, eller hybrid.
Eller hybrid. Ja. Men tittar man då på en Kia Sorento elhybrid. Så ligger den i grundpris på
569,9.
Och sen kanske man får tillbaka en klimatbonus på den. Men kollar man på en sån du har, en Tiguan, nya då, fast elhybrid. Då ligger den på strax över 500 000. Men slår man till på taklucka, dragkrok och LED-belysning och småsaker. Så landar man på typ 580. Så nu tänkte jag ge dig.
Okay.
Istället för att liksom du köper en bil för. Eller lägger upp en finansiering på en bil för liksom över nästan 600 000. Så tänkte jag ge dig en massa fordon.
Oh.
Som kommer skänka dig mer livsglädje. Hårdare fjong. Gladare barn.
Vad konstigt att de två meningarna kom alldeles bredvid. Det är gladare fru hade du kunnat säga.
Ja.
Ja, och sen gladare barn. Ja, fortsätt.
Men jag kommer ge ditt liv en mening. Är du med?
Ja.
Och jag tänkte, det här är också någonting som alla våra lyssnare kan ta till sig. För jag är säker på att liksom vi har kört något liknande segment tidigare. Men det här tåls att utvecklas.
Ja, okay.
Plus att metodiken funkar liksom i alla typer av prisklasser.
Ja. Så här kan folk lära sig något då.
Verkligen. Ja. Nummer 1. Du vill ju ha en elbil. Du gillar ju tanken absolut. På elbilar.
Det här är krickmetoden.
Ja. Och därför så tänkte jag ge dig en Renault Zoe från 2016.
Min fru frågade mig här om veckan så här, du fransk bil då? Är det någonting? Alltså, det kommer aldrig hända.
Nej, men bear with me.
Okay.
Den här har gått 2000 mil och kostar 90 000 kronor.
Men den där är alldeles för liten för vår jätteförmåga. Ja, just det. Jag ska göra 100 bilar. Jag glömde det.
Den här ganska fina elbilen med 4 dörrar.
Det är absolut inget fel på hur den ser ut.
Nej. Den kommer ge dig ett inre miljölugn. Och den här kan både du och din fru använda för vardagsbestyr och helghandling. Det vill säga, alla 3 ungarna får plats. Ni kan åka till skidbacken. Ni kan åka, liksom, åka Stockholms ärenden. Den är antingen blanksvart eller vit. I teorin skulle man kunna foliera upp den här som en ganska ball grupp B-bil med stora runda extrahus framåt.
Ja, som våran vän
Tom Bertling. Ja, han har ju moffat på ganska tuffa fälgar. Det skulle ju också funka på den här. Men liksom...
Ja, just det.
Men det är inte... Den här bilen ska inte du ha för att väcka uppmärksamhet.
Nej, tack.
Du har ju inte det behovet.
Nej.
Den här ska bara förflytta dig i stan helt ljudlöst. Har du kört en Zoe någon gång? Jag har frågat dig någon gång förut.
Jag Är det de här hyrbilarna?
Ja, Aimo ja. Har ju såna här.
Nej, vita. Det har jag nog fan. Jag kan.
Jag har ett Aimo-konto. Ja. Vi ska hyra en sån i 10 minuter så ska du få provköra en sån. Mm,
ska jag köra slut på det.
Men alltså, de är sjukt roliga.
Ja, ja.
Alltså, de är... Eller sjukt, de är väldigt roliga att köra.
Du, en fråga förresten. De här Aimo-bilarna. Ja. Kan liksom Aimo se vad du gör med dem? Var du befinner dig?
Ja.
Ja, du kan inte lämna stan och sådär. Sånt.
Nej, den känner av så att lämnar du Aimo-zonerna så säger den att du måste åka tillbaka.
Ja, det vore ju kul att ta den på bana liksom. Så att en dag bara kör slut på den. Ah, skitsamma.
Ja, jag tycker att du ska köpa en sån här för 90 000. Mm. Då har vi 480 000 kvar att hoppa för. Då är det dags för bil nummer 2.
Ja.
För ni letar ju tomt i Dalarna och ni ska bygga hus. Mm, mm. Ni har båda era rötter i Falun, alltså du och din fru.
Mm.
Och det är hit ni åker på lov, vinter och sommar.
Ja, ofta.
Men när ni kommer till Falun så finns det någonting i dig som ändå vill visa att du har lyckats. Du lämnade byn för att söka lyckan i storstaden.
Jaha.
Och då vill du inte komma tillbaka i en rostig Skoda.
Nej, men jag kommer ju i en risig Tiguan idag.
Så att... Nej, men den är ju ändå ny.
Ja, okej. Okay.
Mm. Men man ska ju samtidigt säga att din syrra och dina barnomsvänner, de glassar omkring senaste modellen med stora motorn.
Ja, jo, så kan man säga. För de har ju inga kostnader, de bor i Falun. Ja, ingenting kostar pengar där.
Det är det jag menar. Mm. Det är därför din bil nummer 2 måste tillåtas skrika lite. Det måste vara ett statement.
Ja.
Den behöver också vara lite tidlös. Mm. Så folket i byn...
Håller käften.
Ja, och de ska inte kunna avgöra om den kostar 800 000 eller 300 000.
Nej, just det. Mm.
Och därför tänkte jag ge dig en bil som du kan köra jorden runt med. Mm. Eller åtminstone hela vägen upp på fjället.
Mm.
Du ska få en Toyota Land Cruiser Prado 5-dörrars 4-wheel drive Euro 6 automat. Den här kostar 270 000.
Oj, ja, det där är en trevlig bil.
Och Pradon, Land Cruiser Pradon, den är ju, den ser ju väldigt modern ut fram.
Mm, det gör den.
Och även bak.
Ja.
Kolla inuti liksom. Mm. Skinn.
Ja, formgivningen framförallt framifrån känns väldigt liksom 2020.
Ja.
Ja.
Och det här är dessutom en bil som inte går sönder. Du hatar bilen som går sönder. En Toyota Land Cruiser, det är ju det mest beprövade konstruktionen, kanske hela världen.
Mm. Ja. Men en fransk elbil då? Den kommer jag inte ha något problem med, tror du.
Men nu ska du tänka positivt.
Ja, jag ska göra,
absolut. För nu har du liksom en bil att komma upp i, anlända till Falun med.
Ja.
Så att folk säger, han har lyckats.
Jag förstår hur du tänker, men du vet, folk har koll på bilar där uppe. Så den där lurar du ingen med upp i Falun.
Jo då.
Nej.
Men du har 210 000 kvar att handla för.
Ja.
Därför tänkte jag ge dig bil nummer 3. Jag vet att du vill ha motorcyklar, men jag kommer komma till det. Så håll ut.
Mm.
För det finns en bil som du någon gång måste ha. Och jag pratar såklart om en shorty van.
Mm.
Det kan vara en projektbil, kanske 94 med insprutning som man bakdaterar.
Mm.
Eller så får det bli en gammal, men du behöver ju åtminstone en jänkare.
Mm.
Och, så att en sån här liten shorty.
Ja, det är ju antingen den då, eller F100.
F100 panel.
Fast nu när jag såg den där så kände jag direkt att jag fan vill ha en
shorty. Ja, men tänk det, precis det du var inne på.
Nej,
exakt det du var inne
det
på.
Det kan jag göra med den där. Liksom.
Kan du ju lika gärna göra med den här.
Lite som Gasoline har gjort med sin.
Fast, ja.
Nej, jag tar tillbaka det där med F100. Jag vill ha shorty. Alla vet ju att jag vill ha shorty.
Ja, exakt. Vem försöker du lura?
Mm.
Och framförallt.
Det här var bäst hittills.
Ja, men ska du ha hoj så kommer du behöva en shorty-van för att transportera den i alla fall någon gång ibland.
Mm.
Och vi kommer hitta en fin shorty-van i typ Nebraska hemma och klar för 80 000. Och då har vi 130 kakor kvar på bordet.
Ja.
Och då är det dags för hoj.
Ja.
Men inte bara en, utan två.
Ja.
Mm. Först så får du en Traja eller en Ducati Scrambler Desert Sled.
Mm.
Jag vet inte vad det är. Men det är absolut senaste du vill ha, för du ändrar det hela tiden.
Ja.
Men en vardagshoj som du kan prutta omkring med din ryggplatta och höga läderhandskar med Charlie Borman autograf på.
Ja.
Du får 80 000 att spendera på den här. Det får bli typ en sån här.
Ja, de där tycker jag jättemycket om.
Ja.
En bland de skönaste hojar jag har kört, kan jag säga.
Ja.
Det är sledden.
Men för de sista 50 000 kronorna så erbjuder jag dig då en Kawa ZX10R banhoj.
Bravo. Fan, du känner mig ändå.
Ja, från 2011. Med kåpor från 2016. K-Tech bakdämpare, Öhlins styrdämpare, P3 PC5-mappad, RG Engineering, MHP 95 decibel halvsystem, Cordona quickshifter och PP tuning fotpinnar, aktiv snabbgas och Carreras knappsats.
I like music to my ears.
Kolla.
Ja, fy satan.
Det här är en giftig grön ninja.
Ja, den där kommer jag foliera om såklart.
Ja, men ändå.
Kolla formgivningen på de här 10-20-talarna.
Jag säger
mycket
det.
Snyggare ja. Då än vad de är nu. Tamba.
Men sammanfattningsvis så erbjuder jag dig då ett 5-fordonsgarage. Mm. För alla tänkbara humör, intressen och behov istället för en Kia Sorento elhybrid.
Jag älskar det. Får jag ställa allt det här då i ditt garage? Ute i...
Ja.
För jag har ju, det är ju ett problem. Men det skiter vi i det problemet idag.
Men tänker man så här då. Ska man köpa en Kia Sorento för 570 000? Mm. Ja, då ska du lägga in, ditt bolag ska leasa den, säger du. Då lägger du in en kontantins... Eller du ska köpa den privat, säger vi istället. Då lägger du in en kontantinsats på 20%. Det är alltså 114 000. Mm. Och sen 50% rest 36 månader. Ja, men då ligger du på ungefär 13 000 i månaden.
Mm.
Det kanske blir... Jag kan räkna från helt andra leasingkostnader. Men för alla de andra bilarna lägger du in 116 000 kontant, så får du en månadskostnad på 5 800 för alla de andra fordonen. Mm. Totalt. Mm. 5-8 i månaden.
Mm. Där fick jag verkligen någonting att tänka på.
Ja.
Får jag faktiskt ändå lov att säga.
Kolla.
Ja. 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 Det är fan om man bodde på landet. Alltså vilket jävla vad bilar man skulle ha.
Ja.
Och grejer.
Men det är intressant det här. Det är ju inte huruvida det är en Renault Zoe.
Nej, om det är exakt de är. Nej, men det är liksom tankesättet.
Men
the quick way.
För samma peng.
Ja.
Så, och samma månadskostnad.
Mm.
Kanske till och med billigare månadskostnad.
Mm, 3 bilar, 2 hojar.
Därför att en som du är inne på, en Kia Sorento elhybrid, den är jättesnygg. Det är en jättemodern bil.
Mm.
Men den är ju bara kul i 2 veckor. Sen är det bara en bil.
Ja, nej, men så är det ju. Så är det ju verkligen.
Men om du liksom på måndagen piper omkring en elbil ljudlöst.
Mm.
Men på tisdagen ska du liksom... upp till stugan och tar en Land Cruiser, och sen på helgen ska du ut på bana med din ninja och då lastar du in den i din shortyvan.
Ja, just det.
Det är ett mycket roligare liv.
Jag håller med dig. Ja. Jag håller med dig. Det där var kul. Men då kan jag kontra då, för du har ställt till det upp i mitt huvud.
Ja.
Nu ska jag ställa till det i ditt huvud. Något så jävligt.
Ja, det här...
Vi är lite inne på samma spår.
Aha.
Du började med att säga att det här kommer vända upp och ner på alla mina tankar.
I det här avsnittet att vi ska omvända varandra?
Jag tror det. Ja, fast det här, den här omvändningen som jag ska göra, det kommer vara bland det enklaste. Jag tror det. Du och jag brukar ofta inleda veckans bil med att säga att den här veckan så ska jag snacka om en bil som du kommer att gilla.
Uh-huh.
Vi tävlar ju lite om vem som ska komma på bästa veckans bil. Uh-huh. Sådär. Men som jag sa, den här veckan kommer jag presentera en bil som kommer göra att du för alltid kommer att erkänna mig som kungen av veckans bil. För jag ska nämligen presentera en bil som kommer vända upp och ner på allt för dig. Jag har nämligen hittat den optimala krickmuskelbilen. Förra veckan så drömde du ihop en muskelbil. Eller både du och jag gjorde det. Och jag vet inte om det var förra veckan. Eller om det var förra veckan.
Förra.
Ja. Men den bilen som du byggde, den är liksom inte ens i närheten av det här i frågan om vad du egentligen vill ha. För veckans bil har allt som du gillar.
Uh-huh.
Och allt som du också inte visste att du gillade.
Oh.
Du kommer dö. Du kommer vilja bygga en klon av den här efter att du har sett den. Och hört vad jag ska berätta nu. För 1971 så byggdes nämligen en unik bil som det bara gjordes ett exemplar av.
Oj, oj, oj.
Den byggdes för att vara med på något som hette The Rapid Transit System Caravan. Det här var en marknadsföringsturné. Aha. Som Chrysler satt ihop för att helt enkelt åka runt i USA och visa upp hur jävla grymma de var på att bygga och designa bilar. Och till den här turnén då byggde man alltså den här bilen som jag ska snacka om idag. Och bilen döptes då också efter den här turnén. Och den heter Plymouth Roadrunner Rapid Transit. Kolla här nu.
Vänta, bara namnet. Mm. Att det var en roadrunner.
Googla så kan du titta på lite bilder medan jag fortsätter bättre. Plymouth Roadrunner Rapid Transit. Kolla här, det kommer fler bilder här.
Ja. Så jävla snygg.
Den här bilen hade tre syskon också.
Kan man bara säga att den är orange med en vit
dekor. Ja, det är lite Starsky Hatch-liknande
dekor kring julhusen. Ja. Och den är liksom otroligt snygg.
Ja. Den här bilen hade också tre syskon som sagt då, som också byggdes då enbart för den här turnén. Men det är Roadrunner som jag tänker är en liksom krickbil till 100%. De andra var en 440 Cuda, en 340 Duster och en Hemi Cuda som var någon replika av Don the Snake Prudhomes drag racing bil.
Ja. Men det är också fränt, men den här var ju sjuk med en inbyggd spoiler i bakluckan och släta navkapslar.
Ja, alltså den är så jävla galen. Det här är den här Rapid Transit System turnén, den visade förutom bilarna upp en kollektion av olika trimdelar som Plymouth hade tagit fram då och som de ville att Plymouth ägare skulle köpa till sina bilar, typ vassare kammar och headers och förgasare och lite specialfälgar som var framtagna just för den här turnén då. Uh-huh. Men sen så sålde man även böcker som visade hur Plymouth-ägarna skulle göra för att modifiera och trimma sina bilar.
Uh-huh.
Beroende på om man ville åka rakt fram eller om man liksom ville ta sin bil till racingbanan då. För att då försöka göra det här idag, göra en sån här USA-turné.
Jag vill bara säga en sak, det var bättre förr.
Ja, det kan vi väl slå fast. Men då, förutom de här bilarna och bildelarna som de visade upp, så visade man även en 27 minuters lång film om Plymouth Drag Racing och deras historia och framgångar. Så det här var, som jag sa, bara en kampanj som gick ut på att öka publikens vilja att bygga om sina bilar och göra dem snabbare. Den här turnén besökte inte mindre än 100 olika återförsäljare och tävlingar och bilutställningar runt om i USA. Och den var mycket, mycket uppskattad. Och av de här specialbyggda bilarna så var det just Roadrunner som blev lite showns stjärna, kan man säga. För alla som såg den älskade den här. Den var byggd av en Chuck Miller från Storyline Custom. Och det var ett så här off-the-body-bygge som bland annat innebar att man byggde en helt unik front som gjorde hela bilen faktiskt 6 inches längre. Och sen så fick den dubbla...
Ja, den, man ser man den rakt från
sidan. Ja, eller hur? Det ser
att den är spetsigare nos. Liksom.
Och sen så fick den då dubbla små huvudskop. Och bakänden var också väldigt speciell. Men väldigt snyggt så här, integrerad bakspoiler ju. Och framlyserna hade man gömt bakom de här specialtillverkade grillen då. Och sen så hade de då även den här 3D-formade lilla Roadrunner-huvudet som de hade modellerat in i karossens 4 olika sidopaneler.
Ja, om man tänker sig alltså den här Roadrunner-pippin.
Ja, själva huvudgubben.
Bara huvudet, istället för att det är ett emblem. Så har de, om man tänker sig att du tar en smurf och delar kapar på hälften.
Ja.
Och limmar fast på sidan på den. Så att den liksom i 3D kommer den ut.
Ja, och den, de har ju skurit ut den. Så att den liksom ligger ju innanför. Om du tittar.
Det är så
svårt att förklara. Får googla då.
Men det här är så bra så att det är...
På grund av det här lilla huvudet så fick bilen, den här bilen, smeknamnet The Chickenhead Car.
Ah.
Och under huven så satt en 383 som gav 335 hästar vid 5200 varv. Och den hade en tillhörande automatlåda. Men jag har glömt vad det var för låda. Men det är egentligen inte det som är intressant, utan det viktiga är ju hur den såg ut. För du fattar ju vad jag menar när jag påstår att det här är en riktig krickbil. Det är så, liksom jag tänker på liksom din stil och liksom din fantasi. Och det är ju det här är ju en riktigt galen krickbil. Den här bilen, just den här bilen, såldes faktiskt på Mikum auktion 2019.
Aha.
För $341,000. Jag kände att jag ville visa dig den här, för att det här är ju något som du behöver bygga en klon på kring.
Det jag nu gör, jag är inne på Mikum auktionssidan och här finns det ju otroligt fina bilder på den här.
Ja, hit kan folk gå om de vill se bilderna. Vi lägger upp det på Insta också.
Jag ska ladda hem alla de här bilderna. Jag ska spara dem i en mapp som heter 71 Roadrunner Rapid Transit. För framtiden.
Ja.
För
alltså, det är ett gubb, det är pensionärsprojektet.
Ja, det här är ett projekt som måste göras på något sätt. Och, antingen jag eller någon annan, men jag känner nog att jag verkligen vill ha en sån här.
Mm. Vad bra!
Just, och det här har vi pratat om, men både du och jag, vi gillar ju bilar med historier.
Ja.
Alltså man måste berätta något om bilen.
Mm.
Och en 71 Roadrunner, jag har ju varit inne på en Petty
blå
liksom. Mm. Men den här berättar ju en annan historia.
Ja, men också jag tycker den här liksom sidbården och färgen, det är så jävla krick. För den har lite Starsk & Hutch i sig.
Ja.
Eller
hur? Ja, den är fantastisk. Mm. Men du, på tal om det.
Ja.
Och det här är ju en reflektion som liksom går hand i hand med det här.
Mm.
För det finns en annan bil som jag har tänkt att bygga.
Mm.
Men jag satt igår och funderade kring det här med filmbilar.
Mm.
Det dyker ju regelbundet upp som samtalsämnen världen över.
Mm.
Och det är ju någonting som verkligen engagerar folk också.
Mm, jo, så är det.
Man bygger kloner, tributes och bleka kopior baserat på helt fel modeller.
Mm.
Men en grej som då har slagit mig, det är att nytillskotten är så få.
Bra, det har du helt rätt.
Alltså episka nytillskott. Är inte det konstigt?
Ja, det är väldigt konstigt.
Jag menar, tänker man på filmbilar, ja då tänker man på Herbie, Dukes of Hazzard, Bullet, Nu blåser vi snuten, Starsky & Hutch, Tillbaka till framtiden, Mad Max, Apparently Farsa, Batman, Ghostbusters, Blues Brothers, Fast and Furious, Christine, Dum Dummare, Vanishing Point, Gone in 60 Seconds, Knight Rider, Jurassic Park, A-Team, Cobra, Sista natten med gänget och så Bondbilarna. Och så är det inga fler.
Jag tror fan du fick med alla där.
Ja, men det kanske är 5-6 stycken till. Kanske 10 till. Säg att det är 30 till.
Mm.
Det är fortfarande inte så många. Även om det skulle vara 60 bilar totalt, så är det ju fortfarande otroligt lite episka filmbilar liksom jämfört med hur många filmer som görs.
Ja, nej men verkligen.
Det här är...
Vilken är den senaste i raden? Är det någon av de här Fast and Furious-bilarna? Och det är väl egentligen bara den här gröna och den här orangea och Chardin i ettan som är...
Ja,
liksom, och för de är ju inte episka för oss, men för många andra.
Man får inte glömma att Fast and Furious-filmen är ju för fan 50 år gammal.
Men så är det. Nej, men i alla fall 20 år. Fan, är de ju.
Men, sen finns det en bil som man inte tänker på så ofta.
Aha.
En bil som vi har snuddat vid här i podden.
Mm.
En bil som jag dyrkar som satan själv.
Ja, dyrkar du satan? Det var intressant.
Aha. Aha. Och det här är en bil som jag har kommit på att jag måste bygga.
Mm.
På sikt.
Ah.
Ja, för nu har jag lite för mycket projekt.
Efter plymman.
När jag ska, och efter min lilla Ferrari Fiat.
Ja, just det. Och Roadrunner.
Ja. Mm. Jag skulle säga att de flesta har glömt bort remaken från 1999 på Steve McQueen's The Thomas Crown Affair. I originalfilmen från 68, då blåste ju McQueen omkring på en sandstrand och hoppade med en Manx Beach Buggy.
Mm.
Men det här var ju ingen bilfilm.
Nej.
Men i remaken med Pierce Brosnan, då fick buggen stryka på foten för någonting liksom lite mer oväntat och ganska omotiverat och inte alls passande för karaktären i filmen. Men dock fullständigt underbar.
Mm-hmm.
Nämligen en 67a Mustang GT500 höjd med grova Beef Goodrich, all-terrain, störtbur, runda extraljus, diskreta skärmbreddningar och reservhjulet på bakluckan.
Är det den här bilen som han den där
Richard Rowling byggde?
Ja, det är den ja. Ja. Jag har inte sett den här filmen nämligen.
Nej, den är ju jättebra film, men bilen är bara med i typ två scener.
Ja, jag förstår.
Men du kanske undrar varför den här bilen hamnade i den här filmen.
Mm.
Om en konstälskande affärsman som stjäl dyr konst, som kör en liksom en höjd Träng GT500. Alltså, det finns ingen logik i det. Det var nämligen så här att regissören John McTiernan, han hade den här bilen, alltså en original 67a cab, stående på ett rekvisitalager från en helt annan film som den var tänkt att använda sig
av. Jaha!
Det var nämligen The Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger.
Jaha!
Arnold skulle köra omkring en 67a Mustang cab.
Men, Last Action Hero. Fan, det är ju barndom. Ja. Men jag kommer inte ihåg vad den filmen handlar om.
Ja, men den var bra.
Ja, det är klart. Allt som Arnold gjorde på 80-talet.
Men efter att de provfilmade Mustangen med Arnold så insåg de att han helt enkelt var för stor.
Ja, det kunde tänka mig.
Det såg skitkonstigt ut. Ja. Alltså, så de ersatte då den här Mustang-cabben av en Pontiac Bonneville-cab. Mm. Full size.
Mm.
Men sen, när det var dags för The Thomas Crown Affair, då dammade han av regissören då, McTiernan. Då dammade han av den här gamla Mustangen som bara hade stått inne på lagret.
Jävlar, i typ 40 år.
Ja, nej, det var några år sedan. Alltså, ja, det var ju efter att de hade skulle göra The Last Action Hero.
Ja.
Det var ju bara några år sedan.
Ah, okej, okay, så den Thomas Crown Affair remaken, den kom på 90-talet någon gång?
99.
Aha, okej. Okay, ja.
Men sen, då så skickade han då den här 67 Mustang-cabben till ett företag som heter Picture Cars East. Som tog sig an, den var ju ganska rostig. De tog sig an den och de fick en ganska enkel grov skiss över hur den skulle liksom bli offroadig.
Mm.
Och sen fick de fria händer. Mm. I mitt tycke så har den här bilen det.
Ja, jag vet att du älskar den här bilen. Jag har ju inte vetat något om den här bilen. Jag var helt säker på att det var filmbil från 60-talet. För den ser ju verkligen ut att vara byggd på 60-talet.
Ja, men jag tycker den har allt som en filmbil ska ha.
Ja, just det.
Sen var den bara med några korta, ej minnesvärda scener i filmen. Mm. Och sen försvann bilen helt och hållet. Och ingen vet riktigt var den här originalbilen befinner sig just nu. Men det som då är, det är ju att i originalfilmen från 68, då kör ni omkring och hoppar liksom så här, och det på en sandstrand. Mm. Den har ju en liten annan plott. Den är ju det är en ganska fri remake den från 99 med Pierce Brosnan.
Mm.
Men de ville ändå göra liksom någon svag tribute till
den scenen.
Till liksom. den scenen, ja. I form av att det skulle liksom vara lite offroadigt. Och sen ville de göra en svag tribute till McQueen, som är då så tätt sammankopplat till Mustang.
Ja, så bygger de en grön Mustang.
Byggde de en grön Mustang, fast gjorde den lite buggaktig.
Ja, jag förstår.
Så det fanns en idé.
Luddigt, inte jättetydligt.
Inte jättetydligt. Nej. Men sen finns det då ett företag som heter Classic Design Concepts i USA, som har skapat en väldigt fin replika som var baserat på en riktig GT350. Men ännu mer känd blev ju det som du sa då, Richard Rawlings klon, som han baserade på en 68. Som de byggde då i Fast and Loud. Och den har ju blivit lite av Gas Monkeys signaturbil.
Ja, just det.
Men det som jag nu tänker är att den här bilen, den är ju perfekt att bygga som en busbil.
Mm.
Skulle man bygga en Roadrunner från 71, förvisso, de går ju att hitta ganska bra i pris.
Mm.
Men det jag tänker det är att man behöver ju inte köpa en 67 eller 68 GT500 eller GT350 cab och börja skära i.
Nej.
Det är liksom för mycket pengar. Men eftersom störtburen i den här bilen har lysen upp till och en massa skit, så är ju själva cabben meningslös. För då måste man ju plocka bort lyserna för att få på taket.
Mm, just det.
Så jag tänker att man skulle i teorin kunna bygga en klon på The Thomas Crown Affair Mustang på en 67 Mustang HT. Alltså den fulaste, den bilen som vi verkligen klankar ner på.
Den amerikanska Amazonen.
Den amerikanska Amazonen med det fula taket. Därför att då är det bara att kapa bort taket, förstärka upp karossen. För de är inte värda att spara de här bilarna. Och då får man en donatorbil för typ 180 000. Och sen lack, höjning, störtbåge och däck. Du vet, man får en sån här idé som börjar gnissla i hjärnan.
Mm.
Jag får inte bort synen av att ha den här bilen i mitt garage.
Nej, just det.
Och att ha en Thomas Crown Musse Cab, det är ju fränare än en 73 Eldorado Cab som jag också är inne på.
Ja, det är det.
En cab måste jag ju på något sätt ha igen. Men kolla hur bra den här är.
Den är perfekt på Gotland också.
Ja, det är den ständiga referensen. Ja. Den är bra att ha på Gotland.
Sen har den ju de här Shelby-baklyserna.
Ja.
Aldrig varit något stort fan av dem.
Inte jag heller. Nej. Men det funkar på den här.
Det funkar på.
Och det funkar på Eleanoren.
Mm.
Det funkar, men det är snyggt.
Ja, det är snyggt. Nej, för fan vad kul. Ja, men ja, I like it.
Ja.
I like it a lot. Jag kommer tänka på en annan Musse.
Ja.
Känd och ganska ny filmbil, apropå det.
Uh-huh.
Det är ju den här. Från John Wick. Wick.
Ah.
Den mussen.
John Wick-filmen är ju ganska bra.
Ja, jag har ju inte sett ettan.
Den är bra.
Ja, den, jag tror tvåan och trean finns det på Netflix, men inte ettan.
Det som...
det är en maketta, ska vi säga.
Ah.
Från 70, typ.
71, va?
Ja,
69.
Ja, precis.
69.
Ja, 69, 71. Jag vet inte.
69 och 70.
Ja.
Ja, men det som John Wick Mustangen, som är skitball,
mm,
men det den inte har, det är it. Alltså det.
Ja.
Det finns ingenting som gör det till en film.
Nej, det är bara en snygg Mustang.
Det är bara en väldigt, väldigt snygg Mustang.
Ja, men den, med fula fälgar. Med för fula... att det var under den tiden.
När ja, men den där skulle måste bra av någonting som gjorde den lite speciell.
Ja, nej, det är bara en bra mussel liksom. Den här skulle du kunna se på. Ja, jag vet.
Det är väl det som den gör
är,
en därför filmbil.
Därför är den inte ikonisk heller.
Nej, nej. Exakt. En ikonisk filmbil, den behöver ha en detalj, mm, som gör att
man, ja, det finns
man,
bara den.
Man ska klona den liksom.
Mm, mm. Ja, du vet vad det blir dags för nu då?
Det är, jag gissar att det är lite hoj.
Ja, så är det. Northbike. Dream it, live it. Kommer du ihåg när man var liten?
Ja, jag var svagt.
Nej, men man åkte på semester och ofta satt man ju i baksätet och hade tråkigt. Och så tittade man ut genom fönstret och såg liksom soligt och väldigt sömnigt 70-tals Sverige liksom svischa förbi. Du kommer ihåg den känslan, eller?
Ja.
Och allt var liksom lugnt och tryggt och trivsamt på det sättet som liksom bara en sommardag på 70-talet kunde vara. Semestrarna var ju inte så hysteriska när vi var små, utan somrarna i Sverige var ju en tid för liksom familjen att få vila upp sig lite tillsammans. Istället för som nu när man liksom ska stressa runt och försöka hinna med så mycket som möjligt.
Ja, det är en jävla skillnad.
Ja, men precis. Det, ofta blir ju resultatet att man är helt slut när man kommer tillbaka till jobbet i augusti. För att man har gjort så jävla mycket grejer, ja, under de här få veckorna.
Semester för semestern är underskattat.
Det känns som att Sverige var mer hängmatskompatibelt när vi var små. Eller
ja,
hur?
Ja.
Men en grej som jag kommer ihåg, som kunde bryta den där sövande känslan i baksätet på mamma och pappas Saab 99,
uh-huh,
var när man mötte en rad med sporthojar som från ingenstans kom vrålande i motsatt riktning. Kommer du ihåg hur det lät när man mötte hojar på den tiden? Det lät liksom... liksom möter du hojar idag på E4-an, då låter du ingenting.
Nej.
Och det här magiska ljudet som jag minns från när jag var liten, det kom ifrån de här väldigt högt varvade radfyrorna som satt på många sporthojar. Och som dessutom hade ganska klena ljuddämpare på den tiden. Det lät ju så in i helvete när man mötte de här. Sporthojar, kallar man sporthojar för sporthojar när vi var små? Jag minns inte, jag tror kanske det.
Det känns som att man var så motorcyklar.
Ja, men vi kallar dem sporthojar idag. För sporthojarna på 70-talet, de var ju magiska på något sätt. Jag vet inte om det har att göra med att man själv var liten eller om det var något annat som gjorde att de andades ju liksom dödsfrakt på ett sätt som moderna hojar inte gör, trots att de ju idag är mycket, mycket snabbare. Men liksom hojar som typ Kawasaki KS1000 eller Ducati Supersport eller Honda CBX, det var ju något som man såg på liksom som att det nästan kom från en annan planet när man var liten. Man tyckte det var otroligt fränt. Och det var ju på 70-talet som motorcykeltillverkarna på allvar började pumpa ur sig hojar vars enda uppgift var att liksom vara så brutala som möjligt. Och anledningen till att det blev så var att det här var liksom resultatet av ett krig som hade pågått i nästan 10 år och som Honda startade när de 1969 släppte en hoj som var... ja, den skulle liksom rita om kartan för alltid för vad en gathoj kunde vara. Aha. Den här hojen...
så tidigt som 69.
Ja, den här hojen skulle man kunna kalla the grand old man of all superbikes på något sätt. För det var den första riktiga superbiken som byggdes. Aha. Många har säkert räknat ut att hojen ska snacka om den här veckan är Hondas CB750.
Mm.
På 60-talet så tyckte man ju att liksom en stor motorcykel, det var ju liksom en 500 kubikare. Det fanns ju större motorer. Men när det kom till den typen av motorer som satt liksom i tävlingshojarna på 60-talet, då var det ju oftast 500 kubikare som man tävlade med. Och grejen var den att i och med att 500 kubikarna var liksom det snabbaste GT-hojarna vid den här tiden, då var ju liksom tanken på att liksom tävla med något större, det var mer eller mindre otänkbart. Men i mitten på 60-talet så börjar man ändå drömma lite om något snabbare. Och ganska snart så började det ryktas om att japanerna hade börjat skissa på något. Och att även Triumph gick i liksom utvecklingstankar. Aha. Frågan var ju då bara vem som skulle bli först. Skulle det bli britterna eller någon av de fyra stora japanerna, alltså Honda, Kawasaki, Yamaha eller Suzuki då? Så under en tid i slutet på 60-talet så var det liksom ett sorts tyst terrorbalans mellan Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha och Triumph som gällde, där alla mer eller mindre hade liksom satt sina ingenjörer på att liksom få fram nästa generations superhojar då. Ja. Jag har hört att det fanns något rykte då som vid den tiden gjorde gällande att folk trodde att Honda hade kommit längst, men ingen visste riktigt vad som skulle hända. Men tydligen så ryktades det lite om att Honda hade byggt en radmotor på 750 kubik, men ingen visste om det var sant eller inte. Till exempel så trodde Kawasaki att de ledde kubikkampen och att de också var ganska säkra på att det skulle bli de som var först med att få ut en ny hoj på marknaden. Och sanningens ögonblick skulle liksom komma att bli Tokyo Motorcycle Show 1968. För när Honda dök upp med sin CB750 som hade fyra cylindrar, fyra förgasare, fyra avgasrör plus elstart och hydrauliska bromsskivor. Och den här hojen då var liksom helt klar för produktion. Så stod ju konkurrenterna, de stod ju bara gapade. Ingen hade liksom fattat hur långt före Honda låg i sin utveckling. Och helt plötsligt hade de från ingenstans då trollat fram en hoj som inte påminner om något som gick att få vid den här tiden. Den här hojen hade hela 67 hästar. Och då ska man komma ihåg att en HD på 1300 kubik hade 66 hästar 1968. Ah. Så folk höll ju på att svimma när de såg den här hojen. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra den med. Det är ungefär som att Suzuki när de släppte Hayabusa 99. Fast det var egentligen, det här var nästan ännu sjukare. För CB750, det var liksom en helt ny typ av hoj som inte hade funnits tidigare. Och därför så anses den ju vara den första superbiken. Här,
den känns ju lite som om Jan Löv hade tecknat en motorcykel.
Fan vad bra, det satte du fan fingret på. Ja. Ja, men det här var alltså en hoj då som var tänkt att säljas till allmänheten med fyra cylindrar på 750 kubik och som gjorde 200 km i timmen och klarade kvartsmilen på 13,5 sekunder 1968. Ja. Dessutom då hade den då bromsskivor och det var ju bara tävlingshojar som hade det vid den här tiden. Det här är lite som om Honda nästan skulle få för sig att släppa liksom Marc Marquez MotoGP-hoj för gatan. Bara, här har ni den. Fast det här är nästan liksom ännu sjukare på något sätt.
Ah.
Det här var som sagt 68. Och du vet ju hur bilklimatet var i USA 68. Det var ju liksom mitt i muskelbilserans heydays, peak skulle man ju kunna säga.
Ah.
Jänkarna har väl aldrig gillat att åka fort och sätta fartrekord så mycket som de gjorde i slutet på 60-talet. Så när de fick nys om den här hojen, den såldes ju, det gick ju som smör. Alltså det sa bara pang när de släppte den här i USA. Från början så tror jag att Honda hade räknat med att sälja 1500 hojar per år. Men väldigt snart så fick de liksom ändra sina planer till att sälja 1500 hojar i månaden istället.
Och sen
kort därefter ändra det till att sälja 3000 hojar i månaden istället. Så du fattar vilken jävla monster.
Hur många dog?
Det var en bra fråga, jag vet faktiskt inte.
Ja, men trycker man ut så många hojar per månad,
ja,
som toppar 200 km i timmen till en målgrupp som
aldrig har sett på något liknande. Ja, det är en intressant fråga. Jag vet faktiskt inte. Men resten är ju, som man brukar säga, historia. På 70-talet så såg vi en uppsjö av snabba motorcyklar från liksom alla varumärken. Triumph släppte sin Trident och Kawasaki lanserade sin H1 Mach 3 och sen sin H2 Mach 4 och senare även Z1. Och Suzuki försökte väl hänga med sin GT750 och så vidare och så vidare. Men inget av det här spelade egentligen någon roll. För Honda hade ju en gång för alla blivit varumärket som födde hela sporthojsgenren för gatan.
Ja.
Och som sagt lanserade urfaden till alla superbikes som skulle komma därefter. Och Hondas stolta CB750, den fanns med i deras modellprogram fram till 2003 när de bestämde sig för att pensionera det här modellnamnet då, vilket jag måste säga är helt idiotiskt. Jag älskar Honda. Jag tycker det är ett väldigt bra varumärke. Jag gillar verkligen Honda. Och jag vill inte på något sätt tala illa om dem, men har man en hoj som har betytt så otroligt mycket för hojkulturen som CB750 gjorde, då tycker jag att man nästan är fan skyldig modellen att liksom aldrig pensionera den.
Nej.
Jag vill dessutom påstå, eller här och nu, fastslå att Hondas CB750 från 1969, för det var då den släpptes för allmänheten då, det är den snyggaste motorcykeln som någonsin har tillverkats. Det här är såklart också en av anledningarna till att också aldrig låta den gå i graven, utan de skulle ha fortsatt att utveckla den här. Men eftersom de nu har gjort det, så tycker jag att de ska återinföra den illa kvickt. Speciellt nu när retrotrenden är så jävla stark.
Ja.
Jag älskar ju deras, både deras CB1000R och deras CB650R. Jag tycker att de är skitsnygga. Men tänk om de skulle bygga en CB750 som är ännu mer retro, med liksom guldtank och kromade fram- och bakskärmar och avgassystem. Precis som hojen som de visade upp då på Tokyo Motor Show 1968. Fast med moderna komponenter. Om de gjorde det, då skulle jag inte tveka en sekund, utan jag ska köpa den direkt. Det hade varit världens ballaste hoj.
Ja.
Vi får se vad Honda hittar på i framtiden. Men visst är den härlig.
Ja, jag gillar den.
Mm. Det var allt jag hade att bjuda på i veckans dealen med hojen.
I love it. Du, Hansen Racing fortsätter ju med sin tävling, som då heter The Most Outstanding Car.
Ja, just det.
Och det handlar ju om att man ska tagga en bild på antingen Facebook eller på Insta.
Mm.
Och så taggar man den med hashtag Hansenvinnare.
Just det.
Och så deltar man automatiskt i Hansen Racings tävling, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Mm.
Så att ta nu på era bilbilder på Insta och så skriver ni bara hashtag Hansenvinnare.
Mm.
Och lägger ni upp någonting på Facebook, skriv hashtag Hansenvinnare, så har ni möjligheten att vinna 1000 spänn att handla för nu inför våren. Och tycker man att det här är en kul tävling och vill vara med och bedöma, så kan man också anmäla sitt intresse till Hansen Racing eller via oss. Där man då säger att jag vill vara med i juryn.
Mm.
Så då väljer Hansen Racing ut 3 stycken jurymedlemmar som då får vara med och rösta fram den bästa, most outstanding car för respektive månad. Och nu är vi inne i mars och börjar närma oss slutet på mars. Så att ni börjar dra ihop sig. Så att hashtagga med Hansenvinnare, så deltar man automatiskt i tävlingen.
Jag tycker det är ett jättekul initiativ från Hansen Racing, ja, måste jag säga. Det är en kul tävling.
Ja.
Mm. Jag tänkte vi skulle snacka lite också om Bilsport och MCs och det här med drömgaraget. Men innan vi gör det så tänkte jag bara kort, vi fick ju ett mejl från Gunnar Bäckström förra veckan.
Just
det. Han ville ju att vi skulle fundera lite kring vad man kan göra för att få folk utanför hobbyn att se på våra fordon med lite mer miljövänliga glasögon.
Ja.
Han skrev ju att han tänkte att vi genom att diskutera och lyfta fram ordet reuse skulle kunna minska risken för att bli måltavla för recyclevågen och så vidare. Och du och jag lovade att vi skulle fundera lite på det här.
Det har jag inte gjort.
Nej, det har du inte. Jag hade tänkt det. Jag har inte heller gjort det, måste jag erkänna. Men på väg hit så slog det mig just det faktum att jag inte hade hunnit fundera på det här. Eller snarare glömt bort det. Jag
tänkte, vi sa ju också att det finns en stor möjlighet att vi inte...
Ja, jag tror ingen är jätteförvånad. Men jag tänker så här. Tänk om man... Du är bra på design. Tänk om man skulle liksom ta fram en väldigt snygg liten sticker som man sätter på bakrutan, nästan som en stämpel, så att den skulle kunna vara så här krom eller brons, du vet, men lite, jag vet inte, så här stämpel, som visar då att man har liksom tänkt på det här som Gunnar pratar om. Och då kanske att det skulle stå revived resource. Alltså revived betyder ju återuppväckt, så liksom återuppväckt resurs, revived resource. Det är inte jätte bra kanske.
Nej, rent av jättedåligt.
Var det till och med jättedåligt?
Men jag älskar idén på att ta fram en liten klibba som man sätter i bakrutan eller på sidorutan eller på framrutan.
Men revived, återuppväckt.
Ja. Ah.
Vi får tänka en vecka till, tror jag.
Ja.
Skitsamma.
Ja. Men vi har ju haft inspelning.
Ja, det har vi.
Ja.
Bilsport MC.
Ja.
Och vi var ju besökte det första drömgaraget.
Ja.
Och vi ska inte avslöja, men jag tror både du och jag blev, ja, framförallt du också kände så här, fan, det är på landet man ska bo.
Oh.
För det är ju liksom förutsättningen lite grann för att man ska kunna ha ett drömgarage om man inte badar pengar. Det är ju att man bor på landet. Och det ger ju sådana enorma möjligheter. Han hade ju sådana jäkla ytor. Men vad är ett drömgarage? Du håller på att bygga upp ditt drömgarage nu. Jag älskar att Bilsport MC har liksom att vi får göra det här för dem. Det är så jäkla kul tema.
Och jag tror också att bland våra lyssnare så det här är ju någonting som alla tycker är intressant och titta på, lyssna och ta inspiration kring.
Ja.
Därför att man tillbringar ju ofta mer tid i garaget än i bilen.
Och ja, så garaget, helt rätt
garaget har ju en viktig funktion när det kommer just till att liksom så här bara få hänga. Möjligheten att njuta av bilen på lite håll. Eller motorcykeln.
Ja, är idén med våran serie om drömgaraget som vi gör på Bilsport MC, är den att liksom komma fram till om det finns en röd tråd som liksom förenar, liksom om det finns en gemensam nämnare för vad ett drömgarage ska vara. För jag tänker att ditt drömgarage och någon annans drömgarage kan ju skilja sig väldigt mycket åt.
Ja.
Än så länge har vi inte riktigt kommit fram till vad det är. Men jag tror att det ligger ju...
Det är väl det som ska utkristallisera sig i den här filmserien. Vad liksom den gemensamma nämnaren är för ett drömgarage.
Precis. Du jobbade ju från ditt drömgarage igår.
Ja, jag köpte ett skrivbord och tog en skrivbordsstol hemifrån. Och sen köpte jag persienner från Jysk bäddlager. Lågpris. Men så att liksom man kan sitta på övervåningen i garaget, blicka ner på nedervåningen där man snart ska ha lite bilar. Och så kan man sitta där och arbeta. Jag tycker ett garage måste vara strukturerat och rent. Och varmt.
Men också framförallt...
Varmt kanske är det.
Ja.
Absolut viktigaste.
Det var det ju hemma hos Jonas. Han hade ju golvvärme. Ja. Det var fantastiskt. Men framförallt tror jag... Ett garage tycker jag ska väcka inspirationslusten till liv.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Jag tror... Det känns som att... Det är inte konstigt att Bilsport MC gick igång på den här idén. För när man är på deras kontor i Växjö... Så det första man möts av... Det är ju en rad sporthojar som står liksom precis innanför dörren. Och liksom eftersom att alla som jobbar på Bilsport MC, jag tror att de har nog väldigt fina garage hemma, många av dem.
Ja, så känns det.
Det är viktigt för dem. Och de förstår att det är viktigt för deras kunder. Så jag vet inte egentligen vad jag ville komma med det här. Men vi kommer fortsätta att tjata om det här drömgaraget. Och är det så att nu har vi väl i alla fall mer eller mindre bokat vilka garage vi ska besöka.
Nej.
Nej, för det jag tänkte säga det var att får vi in något som trumfar ett annat så är vi ju inte sämre än att vi kan ändra oss.
Nej, exakt. Och det är ju det att vi vill ha diametralt motsatta garage också. Det vill säga, nu har vi varit i ett jävligt fränt garage. Nu kanske vi vill ha det här som är liksom ombonat och varmt och mörkt och spottar i taket. Nu kanske vi ska ha det här Formel 1-garaget.
Ja,
det
var inte riktigt racegarage. Så hör av er fortfarande. Det kan ni antingen göra till Bilsport MC via deras kontaktuppgifter på Facebook eller via deras mail. Eller direkt till oss.
PM oss på Insta eller gå in på vår hemsida. Dealenmedbilen.se.
Yes.
Du, Andrew Cars, han har ett gäng fabriksnya ramar inne nu för försäljning. Men han har också fått in ett inbyte på en 2017 Ram Ecodiesel för 379 000 plus moms. Och här pratar vi otroligt mycket bil för pengarna. Kom du ihåg när vi gjorde den här provkörningsfilmen med en Ecodiesel?
Ja.
Det är så surrealistiskt hur lite soppa de tar. Alltså man har ju fått ner den här på 0,7-0,8 per mil. För en full-size pickis. Det är utomjordiskt. Och den här pickisen som vi la ut på Insta, den såldes samma dag till en lycklig
ägare. Ja, vad kul.
Så vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Henryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och självklart så tar han inbytesbilar. Och sen ska vi också säga att vi har ju våran Gasoline Car Show i Skokloster den 22 maj klockan 10-15. Och även Skokloster 25 september 10-15. Vi hamrar in de här datumen därför att vi vill ju att folk ska komma på de här träffarna. Men vi vet fortfarande inte om det blir av, vi hoppas det.
Ja, maj hänger väl lite löst. Det ska jag inte säga. Vi har ingen aning.
Allt kan hända.
September är helt övertygad om kommer bli av.
Ja, men gå in på Gasoline Magazines Facebook-sida och håll dig ajour med vad som händer. Och nu kommer ju också våren med stormsteg. Har jag för mig att jag sa... Förra veckan, två dagar innan det blev fullständigt snökaos. Men nu är allting borta igen. Och nu känns det som att våren är på gång. Solen skiner och era hobbybilar, likväl som era bruksbilar, behöver ju en spabehandling på bilvårdshuset i Nacka. Rekond, lackkonservering, glasbehandling, fällbehandling och textil- och läderbehandling och helkroppsmassage. De sitter på Alphyddevägen 1 och har telefonnummer 08 33 54 04.
Så är det.
Och slutligen så fick vi ju lite bilder från Bun Meat Bun.
Just det.
Sveriges bästa hamburgerkedja. Och de skickade bilder på min då gamla Ford-vän. Som jag nämnde att jag skulle få tillbaka den här grillgarden. För de har ju satt på snutcentrumkåper på de svarta fälgarna. Och planerar och nu att bygga en sån här SWAT, köra genom väggar grillgard.
Det gillar du, va?
Ja, den här bilen blir bara ballar och ballar. Och jag känner mig tillfreds att vanen hamnade i så rätta händer. Det enda, jag måste bara visa en bild på den. Jag fick från Mattias. Vänta. Kolla här, ska vi se. Kolla vad bra det blev med de här centrumkåporna.
Ja, det har varit svinbra faktiskt. Men just det, du bytte grill på typ den.
Sådana vill bygga.
Den där kan du köra rakt genom ett hus med.
Ja.
Oj.
Fränt.
Fränt, sa Bernt.
Det enda som jag känner där jag inte riktigt är tillfreds, det är min hunger.
Ja.
Dessutom börjar ju hungerhästarna galoppera när man pratar om Bun Meat Bun.
Ja.
Nu kräver liksom min mage en hamburgare. Vad säger du?
Det var länge sedan.
Ja.
Ta det då.
Ska vi ta det nu?
Nu. Ja, det gör vi.
Ja.
Så
stänger vi av den här skiten.
Ja, och så önskar vi våra lyssnare en trevlig helg.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Vi ses om en vecka.
Hej!
Hej! Ses! Hörs!
Hej!